Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Okej, hörni, men då tycker jag vi kör...
Ja, vad roligt. Jag har en del saker här nu också.
Ja, men perfekt. Mm. Då gör vi så här att...
Jag har ett skop till i så fall.
Ja, men det är ett skop per program. Det är minst man kan begära.
Ja, men så mycket blir det.
Ska vi börja med skopet direkt kanske? Det är kul. Men då gör vi så här då. Olle Palmlöf, välkommen.
Ja.
Eller vänta, och, ska vi börja med jingel direkt?
Ja, kanske? Med jingel.
Ja, för det blir konstigt när vi, eftersom vi inte har det här naturliga försnacket.
Nej, men vi måste ha försnacket.
Med allt de bygger upp ska vi med ner. Och välkommen till dig som lyssnar. Vi har Olle Palmlöf här.
Ja, välkommen ni som lyssnar.
Hur mår du?
Ja, jag mår toppen. Det är ju sommar och allt är bra.
Ja, och hur mår legendaren Mats Strandberg?
Det är nog att ta i, hör en legendar. Men jag mår bra ändå. Mår bra
har du fixat med en tax nu? Eller? Vi har pratat om din tax ibland. Har du fått en ny?
Jag kan berätta så här mycket att den tax som vi ska... Man ska inte ta någonting för givet när det gäller hundar att det ska hämtas den 7 eller 8 juli. Men det är sagt att det ska vara så. Men det är ofta dåligt omen att utgå ifrån att det kommer att gå vägen.
För
att
det är jinxa som du brukar säga.
Jag är så jäkla rädd för att ta ut någonting i förskott.
Men det måste ju vara född, Mats.
Den är född 10 maj.
Så, precis.
Och jag sätter också en tik. Men jag hoppas vid Gud... Den 7 eller 8
juli. Ja, det kanske juli. Dör i plötsligt spädbarnsdöd. Så han vill inte jinxa.
Spädhundsdöd.
Ja, det får inte vara så att man tar det för givet. Jag tar inte för givet heller. Tar inte för givet Strandberg. Nej, det gör jag inte.
Bra, nej. Mats. Men Mats, när du har hämtat... För jag tror att det kommer gå jättebra för dig, ja, och Valp och Marie. Men kan du ta med Valpen åt i studion?
Det gör jag säkert.
Får vi höra ett voff?
Kan du härma en hund? Kan du härma den nya valpen?
Jag måste träffa hunden först.
Ja. Men kan du härma någon annan hund då?
Jag måste träffa den hunden först.
Ja, om du härmar hunden Lassie.
Jag har kunnat det faktiskt. Alltså. Jag har kunnat det. Men jag har kunnat härma hund... Och sådana där ljud alltså. Men jag kommer...
Men det känns som juckarhundar.
Och så här. Riktiga juckarhundar. Jätteäckliga de. Men sen Scooby-Doo kan jag ha lite... lite så.
Men du måste träna lite på... Who let the dogs out?
Mats, du har ju lovat... Du hade ju ett skop här för avsnittet. Du har ett skop till.
Skop till.
Jag tycker vi går in på det direkt. Ja, bara. Ryckplåster.
Det var ju så här att jag var inte med i Australien 1974. När Björn Borg spelade Masters i Melbourne. Men det är ändå trots det en bra skop.
Det var väl enda gången han spelade i Australien. Han var ju inte med i Australien.
Han spelade i deras mästerskap också. Och då skrev tidningar efteråt att vi vill aldrig mer se Björn Borg i Australien.
Och då blev vi sanspådda då, men vilket är skopet?
Det här var ju Masters och sådär, var i Australien 1974 före jul.
Men Open i Grand Slam-turneringen?
Ja, precis, och den var mycket mindre värd på den tiden.
Masters.
Så den blev någonting att räkna med först på 80-talet, men det räknas ju statistiskt.
Men Masters då?
Alltså Masters var de 8 bästa i världen.
Ja, den finns ju fortfarande, men den är inte en Grand Slam. Nej. Den spelas alltså före nyår.
Men den var stor då.
Och det är det mesta konstigaste, att Nadal har aldrig vunnit Masters-slutspelet.
Okej, och det behöver inte vara i Australien, du kan vara i Kina.
Det är varsmest, det har varit i
ungefär som, East Lake med golf i Atlanta, slutspelet där. Ungefär så, jättestora pengar.
PGA-slutspelet
men inte riktigt, inte riktigt någon nimbus. Men det här slutspelet i alla fall som gick i Australien 1974. Det var ju så här att det var ju journalisterna från Sverige, fixaren Björn Borg drog med journalister till Australien. Och under en kväll där då när inte så många var riktigt nyktra, så släppte Björn Borg bomben att han skulle inte spela Davis Cup under följande år, 75, om Mats Hasselqvist satt kvar som en guru i Svenska Tennisförbundet. Mm. Han var en jättestor gubbe, Hasselqvist.
Alltså tjock då, eller?
Nej, han pump.
Han var en sån otrolig pump.
Både i Bromma, vet jag. Gråhårig som 17.
Han dog härom året, tror jag. Över 90 år. Mm. Men han var den som styrde och ställde i svensk tennis. Och det skapade ju också en väldigt avundsjuka bland andra. För att han var väldigt högdragen. Hade otroliga höga tankar om sig själv. Och skulle styra och ställa allt i svensk tennis. Inte minst då i Båstad. Så Borg hade då kommit på i alla fall att han ville inte vara kvar som DC-spelare om Hasselqvist satt kvar på sina stora positioner. Så han släppte det då i Australien 1974 under Masters då, till alla journalister stora förvåning. Ingen var nykter direkt, så att journalisterna då från alla tidningar, de var överens om då att vi vilar med det här. Liksom. Borg kanske inte menar riktigt det här och så vidare. Utom en journalist då, som smög iväg då till sitt rum då, som heter Sven-Oskar Rumén på Aftonbladet. Han kallades för Rum and Coca-Cola, denne Sven-Oskar. Och han smög iväg, för han var ju allmän journalist då, så han tog inte så mycket stryk som sportjournalisten hade gjort om de hade blåst hela övriga mediedrevet då på den här nyheten. Så han läste in det då till Aftonbladet, och det kom jättestora grejer på söndagstidningen då i Aftonbladet. Men han var ju naturligtvis personen de grata i där journalistgänget då, naturligtvis, efter det där. Han tog den enorma smällen, sen Oskar Rumén, som nu är avliden. Men han var också med faktiskt när de röda kmererna 1975 som fångades röda kmererna tillsammans med Herman Lindqvist bland andra.
Och Jens Torgravens pappa, Olle Torgraven.
Olle Torgraven. De var alltså då, Pol Pot hade ju tagit livet av mellan 2-4 miljoner. Ja, som röda kmer.
Ja, de som han trodde var utbildade. Och det tog upp att man hade glasögon på sig.
Just det.
Ja, han var inte så trevlig, Pol Pot.
Nej, det var han inte.
Men han kom lindigare under en Hitler.
Jo.
Mycket lindigare.
Han dog av ålderdom sen.
Men de kom hem i alla fall, Herman Lindqvist och Sven-Oskar Rumén och Olle Torgraven.
Jo, man säger, de hade alltså, den enda kontakt de fick med omvärlden under flera veckor där. De var ju alltså inlåsta på franska ambassaden i Kampuchea, i Phnom Penh. Mm. Och då, det var att de fick en levande gris som släpptes in på området, så att de fick ju ha någon blodtörstjävel som fick hoppa in och döda den där grisen, så fick de ha upp en eld och grilla så att de kunde hålla sig vid liv.
Så de fick ha det där köttet och ligga.
Ja, det var så de fick hålla sig vid liv genom att då Röda kmerna släppte in en levande gris på området en gång per dygn, en gris per dygn. Och så höll de sig vid liv i flera veckor.
De måste ha mått rätt bra, då för grisar är ju gott att äta.
Jo, visst. Toppen.
De hade
toppen
ju semester i Kampuchea. Sven Oskar och Olle Tolgrave.
Det var alltså de satt på tjänstetid. Uppbart traktamente som fångar där och slapp jobba. Kan man ha det bättre?
Ja, de måste ju fått stålar för det, precis.
Ja, men herregud, de är systerösa och får betalt. Jag menar, kan man ha det bättre?
Jag bara knyta av till Mats Hasselqvist då, den här pampen som Björn Borg tyckte så illa om. Också han som skrev intyget när Björn Borg fick sluta högstadiet ifrån Tennisförbundet, att Björn Borg är en superlovande tennisspelare, så han behöver inte gå ut högstadiet, för det är ju skolplikt i Sverige. Ja. Men Björn fick ju sluta tidigare, och det var Mats Hasselqvist som skrev det intyget. Så det här var så tacken till Mats Hasselqvist sen många år senare.
Och sen sydde också Hasselqvist ihop avtalet med SAS då, som Borg levde högt på, även sen med Saab så småningom också. Så att han var en välgörare för Borg, men han var då en typ som drog på sig väldigt mycket avundsjuk genom tennis-Sverige. Så folk var jätteglada att han blev fockad då, för att han hade sån otroligt höga hästar att svinga upp sig på i Båstad. Han hämtade kungen Gustav VI på Sofiero och satt med honom på läktaren och gullade under DC-matcher och det. Mm. Vilket väckte en otrolig vred och ilska hos övriga tennis-Sverige på plats i Båstad.
För Mats Hasselqvist då?
Hasselqvist tog sig stora svängar och det, men svenska avundsjukan håller ju världsklass.
Men tillbaka till skopet, Mats. Vad var det som hände? Vad var skopet, Mats?
Det var ju Sven-Oskar Rumén då, som fick igenom detta enorma skop genom att blåsa hela svenska sportpressen på den här enorma nyheten som slog upp till söndagstidningen på löpsedeln. Björn Borg hoppar av Davis Cup om inte Hasselqvist fockar.
Alltså skopet var att fler visste om det.
Ja, alltså det var ju en klockren för Rumén då.
Det finns en podd som heter Inaktuellt som är ganska bra, som har mycket, alltså vi har bräckt dem Inaktuellt idag. Vi har toppat, får man säga.
Ja, men det var kul, hörni. Jag tycker vi tack för det skopet, Mats. Väldigt kul.
Och, för all del, för all del.
Jo, men så här är det att det kom ju nyhet ganska nyligen om fotbolls-VM kommande, herr-VM, som kommer då mot när vintern närmar sig. Om att en dator ska avgöra om det blir offside eller inte. Och jag undrar om ni är positiva eller negativa till det. Jag ska läsa lite hur TT-telegrammet som kom. Så här står det. Snart kan det vara slut på långa vargranskningar efter mål i fotbollsmatcher. Redan under VM senare i år, ja det är år, så kan en ny teknologi bli det som avgör om det var offside eller inte. Resultaten på testerna har varit väldigt positiva. Vi ska fortsätta att jobba med detta och min personliga åsikt är att jag är väldigt säker på att vi kan gå vidare med detta, säger FIFAs domarchef Colina, alltså gamle domarskalldomaren. I det aktuella systemet så är det 12 kameror som bevakar 29 punkter på varje spelare. Sen skickas detta 50 gånger per sekund för att kunna mäta rätt. Det låter väldigt high-tech. Men vad säger ni? Är det skönt att slippa linjedomarnas och ta det här istället?
Jag tycker att det förstör fotboll.
Vad säger Jesper?
Alltså just den grejen att offsiderna blir mer exakta, det har jag inga problem med. Men problemet är att domarna just nu håller på att tappa sin roll. Och de blir, tycker jag, passiva på planen. Det tycker jag man...
Så är det ju.
Jag har inga belägg för det här. Men jag tycker man kunnat se att domarna har blivit passiva i beslutsfattningen efter att VAR kom i bilden. Och det spiller liksom över till andra bedömningar också under matcherna.
Håll helt med.
Och det här tror jag är ett problem. Och det är samma för linjedomarna. Att ju mer du tar bort rollen för domare och för domare och
assisterande domare. Men i och med det här så kanske linjedomare försvinner helt och hållet.
Ja, de kommer nog ändå behövas för att en domare kan aldrig se hela planen själv. Men om det bara blir kameror, jag är inte helt säker på att det är...
Men i tennis, om man tar tennis till exempel, Australian Open har ju tagit bort linjedomare helt. Där har de ju bara det här systemet att man ser kameror om det går ut eller in. Så där blir det ju aldrig fel. Men det är inte, och där har det gått bra.
Men det är ändå mer situationer i fotboll än vad det är i tennis.
Alltså jag tycker tennis så köper jag absolut där med Hawkeye, absolut. Speciellt på snabba banor där man inte kan läsa av som på grus då var nedslaget är och så vidare. Det tycker jag absolut är jätteviktigt. Men däremot, alltså high-tech och fotboll hör ju inte ihop. Alltså, fotboll är ju en bedömningssport. Det är ju charmen med fotboll. Och att man ska kunna jubla när ett mål görs om inte flaggan kommer upp. Jag menar, det är ju för publiken. De ska ju inte jubla 4 minuter senare när de ger klartecken att det här målet var godkänt.
Visst är det charmen, men vilket mästerskap är det när England gjorde 3-2 på Tyskland och den var inne fast det dömdes bort och sen gjorde Tyskland 3.
De gjorde 1-0 va, med Lampard, eller 2-1 gjorde de.
Ja, något sånt. Men det, 2010, då är det ju fel, då gjorde ju allt och då förändras hela historien.
Det var 2010.
Ja, precis. Hela historien förändras.
Det var ju bollen långt inne mellan Tyskland och England.
Ja, men precis.
Men det såg ju alla så att det var ju liksom en...
Jo, men om hela publiken och alla tv-tittare ser och domaren gör bort sig, ska det vara så? Nu låter det som han Sverker i
Per Gråsen. Nej,
Sverker Olofsson. Ska det vara så här?
Vad tycker du om det här? Mats, vad tycker du om det här med vad tycker du om det här med VAR?
Det är Sverker, tycker du sån? Du Carl Bildt, vad tycker du Carl Bildt om att avveckla kärnkraften?
Ja, men precis.
Ja, nej, men absolut. Jag håller med om det. Att det finns... Det finns positiva saker med tekniken också. Men om man jämför med hockeyn som är en... det är ju effektiv tid.
Mm.
Eller det är inte effektiv tid. Jo, det är tvärtom.
Det är effektiv tid.
Ja. Fotboll är inte så, fotboll ska ju vara ett spel som... och fotboll är, jag tror att en stor del av fotboll är så stort. Är att det är enkelt att förstå, det är enkelt att spela... Det rullar på. Jag tror att det är det som är... Och det här håller ju på att förstörs lite grann.
Mm. Men det här... Att när
det är filosofiskt
ska, de lägger på 3 minuter. De lägger på 3 minuter, 4 minuter, 5 minuter efter 90. När blåser då domaren av matchen? Låter de hörnan gå eller inte? Det är en bedömning. Det är godtyckligt. Det är charm med fotboll, tycker jag. Alltså då... de blåser alltid av utsparken av målvakten då när det har gått 93 och 10 ungefär. Då blåser han av. Men vissa gör ju inte åt det spelet snurra vidare så att det kan bli en hörna till då, till exempel. Och då låter vissa domare den hörnan läggas. Men jag tycker det är charmigt ändå att alltså professionella domare kan bedöma så som att fotbollen på alla sätt då vinner på att vara fotbollen som det är. Alltså high-tech och fotboll hör inte ihop.
Jo, men det är charmigt när det är charmigt så att säga. Men om det är så som jag var inne på, att alla i publiken som kanske får se en repris på en jumbotron, och alla som sitter och tittar på tv ser att domaren är helt fel ut och gör bort sig och kommer liksom göra bort sig hela livet. Kanske,
men låt det hända en gång då, tycker jag. Låt det hända en enda gång. Det var den här bollen som var inne 2010. Och sen var det här katastrofen 66 på Wembley då, som gynnade England. Det var ju då, som vi har sagt, den här från Azerbaijan då, vars hela släkt med jäsningen av Hitler, ja, som inte ville att tyskarna skulle vinna. Så att det var ju det som låg bakom då. Och det är en skandal, det är det ju. Både Hitler var ju skandal, även det här på Wembley.
Jo, men om man har tekniken att kunna hindra sådana skandaler, ska man inte göra det då?
Men låt det hända någon gång. Vi kommer på två tillfällen. I modern tid bara en enda gång 2010. Låt det hända utav en laps av en domare.
Ja, men det småhänder ju hela tiden att det blir fel offside-mål.
Ja.
Och det förändrar skitmycket.
Det gör ju inte det nu,
straffar
tycker jag.
Nej, men nu finns det ju VAR. Och jag tycker nästan att det är bättre att man får direkt med att det mäter färdigt offsiderna, att det var när det är granskningar på 4 minuter.
Men Norges straff då, alltså på Friends Arena mot Sverige då, det var ju ingen straff, och VAR tittade också på den straffen och det var ju ingen straff. Så,
ja, men
så
håller jag med. Och jag tror att jag håller med om att det där är ju, men det är ju två olika situationer, tänker jag. Jag tänker att det där är en bedömningsfråga. Det är en bedömning om det är straff eller inte. Offsiden, den är ju linjär. Man vet ju att antingen är det offside eller inte offside. Mm. Och det är därför tycker jag att just i det här fallet tycker jag att det är okej.
Vad som rimmar på linjär är ju faktiskt Arsène Wenger.
Ja.
Och han vill ju byta ut det där. Han vill ju ha att istället för att en del av kroppen ska vara fel, så måste en del på andra spelaren vara rätt. Han vill ju byta så att det är svårare att få offside. Och där tycker jag att han har rätt. Limma inte linjär på Wenger.
Han gillar väl också yngre barn och köpa.
Alltså Erik Niva tycker också att VAR är ett jättedåligt alternativ. Niva tycker det också. Mm. Och jag håller med honom att fotboll ska inte vara high tech.
Jag vill inte heller ha VAR. Jag tycker att det man kan göra, det som jag tycker är bra, det är att man ser, för att bollen på något sätt, det är ett chip i bollen. Och det är ett chip i ribban, vad fan det är för någonting. Så att där, målen är ju redan klara. De vet vi, efter 2010 så vet vi ju att där blir mål, där blir inte mål. Det har inte slagit fel hittills. Och samma med offsiderna. Men då är det ju en linje som är mycket lättare. För det är inte en bedömning längre. Men däremot är det ju en bedömning om vilken nivå domaren lägger sig på i matchen. Och den hänger inte VAR med. Det är ett problem, tycker jag. Att domaren kan lägga sig på en nivå i matchen. Men VAR förhåller sig bara till det är olika bedömningar i VAR-rummet.
Visst, ja, hur fan ska man komma till rätta med det?
Det är just därför jag är emot VAR, ja, ja, generellt sett.
Men om bara domar hade bedömt den här straffen som Norge fick mot Sverige då på Friends Arena i första Norge-Sverige-kampen, hade domaren inte givit då bemyndiga till VAR, som ju inte såg vad som hände, så kanske domaren hade dömt icke-straff då, som enväldig faktiskt, att det varit bättre.
Jag tycker också att repriserna bild skapar ju förmodligen en annan uppfattning, eller domar blir i alla fall påverkade av det som händer på reprisen.
Visst.
Och reprisen ser ju ofta värre ut än vad det gör i sidens hetta.
Visst.
Så jag vet inte om jag tycker att de här slow motion bilderna är, för det är de jag pratar om, om de är så vettiga faktiskt.
Nej, det är lite tjabbigt.
Inte alltid. Ja, nej, men hur som har vi. Jag tycker att det här med just den grejen med offsiden var bra. Men jag tror att i det stora hela är jag inte lika säker.
Då tar jag upp, vi har pratat mycket om Friends Arena här. Och då vill jag gå vidare till, det är ju faktiskt så att Hovet, Johannes Hovs isstadion, byggt 55, ska rivas. Och då tänkte jag bara, vi går varvet runt. Om vi berättar våra finaste minnen från isstadion. Börja med Jesper.
Mm. 2014 var det förmodligen när Djurgården låg väl nästan sist efter...
Nu pratar vi hockey.
Hockey, ja, precis. Ishockey. Fotboll spelar de ju på annan ort.
Ja, just det. Precis, ja.
Nej, men hockeyn spelas ju där på Hovet. Och då är det här hockey jag pratar om.
Ja.
Djurgården låg i Allsvenskan, hade åkt ut 2 år tidigare på ett fruktansvärt sätt. Man var topptippade i tabellen.
Mm.
I alla fall, och det gick, man hade ett ganska bra lag, det gick åt helvete. Men man låg dåligt till det där året, 2014, 13-14 säsongen. Och man hade liksom tagit sig i kapp, kom trea i serien och nådde då kvalserien helt enkelt. Efter några omgångar så ser det ganska risigt ut. Örebro har flugit iväg. Och Djurgården har torskat mot AIK och torskat mot Rögle någon match och sådär. Men sen lyckas man ändå vinna lite matcher och Rögle i kvalserien. Och inför sista matchen ligger man på samma poäng som Rögle och ett mål sämre än Rögle. Så vinner man hemma mot Västerås som är toksist i den där kvalsetabellen. Samtidigt som Rögle torskar med mer än två mål.
Att du minns det här så är precis det ju sjukt.
Ja, just därför tror jag att det är det starkaste minnen. Ja. Det som händer är att Djurgården släpper in mål efter 10.
Vem var målvakt?
Jag undrar om det var Reideborn på den tiden. Ja, okay. Adam Reideborn.
Rysslands proffset.
Precis, som nu är lite på...
Älskar Putin.
Ja, jag vet inte.
Älskar Putin. Och hans syrra älskar Putin.
Ja, och hans mamma och pappa.
Älskar Putin.
Ja. Jag tror att han är väl lite på shitlis just nu. Ja. Men sen gör... Nu vet de här ögonblicken man känner att nu tar någon tag i det. Det finns typ ingen som är mer kapten än vad Mark Messier eller Mark Messier då.
Ja, men det finns Glenn Hussein i Göteborg i början av 80-talet.
Jag vet, spelare som bara tar tag i det och gör Foppa. Foppa är en sån spelare.
Ja, just det.
Foppa kunde kliva in och släcka en kille med en armbåge. Ta två minuter. Och sen så var laget väckt. Sudden likadant.
Nej, inte som Foppa. Inte.
Nej, men inte jag riktigt. Tycker ändå han hade den...
Inte lika aggressiv elak som
inte lika
Foppa.
Aggressiv var han inte. Men han hade ju inte det spelet. Men man ser, det var inte Messier heller. Utan man ser liksom i blicken på de här spelarna. De tar tag i det antingen med spelet eller med en tackling. Eller det finns olika sätt man
Messier
kan...
Messier var ju verkligen en folkhjälte, hörru.
Ja, men han blev ju det. Och det var ju Sundin många år i Toronto också. Men i det här fallet var det Marcus Sörensen som du är en spelare jag inte är så glad på.
Just det.
Men han tog pucken från egen planhalva. Accelererar in vid sargen. Och liksom framför mål med en otrolig... nu vet man kommer precis... Med skarven nästan innan målvaktens röda icinglinjen helt enkelt. Och gör 1-1. Mm. Och där någonstans så händer någonting. För sen gör Djurgården 3 mål inom loppet av...
och det här är ditt bästa hovetminne?
Ja, det som händer sen då, det är sista matchen också.
Uh-huh.
Att Djurgården vinner med 6-1.
Uh-huh.
Rögle leder med 4-3 mot AIK. Så att gör de 1-2 mål till. Och då höll till en på, var ju katastrof till en. Och så blev det 5-3, 6-3 i slutet. Så ett mål till. Då ligger man på samma siffror. Och då blir det väldigt svårt att räkna ut. Men det blev då 6-3. Och då kommer jag verkligen ihåg den planstormningen. Allt det där liksom. För att vinna ett kval, det är mycket bättre egentligen. Eller...
Visst är det det. Ja, det är ett bra med. Och om man går till Mats då, som måste ha jobbat timmavis, dygnsvis, veckovis.
Jag har bott.
Där,
mycket mer än varit hemma faktiskt.
Ja, så
mycket,
det måste vara svårt för dig att välja bästa minnet.
Har du legat med någon på hovet?
Det finns så mycket minnen. Nu hörde jag inte frågan.
Har du legat med Gisele Bündchen på hovet?
Vi får ta den frågan efteråt.
Annika Danken.
Ja, fast den är med på allvar.
Annika Bündchen. Men nej, jag har jättemycket minnen från hovet. Där har jag bott verkligen. Mycket mer än hemma, som jag sa. Mycket mer än hemma. Och där har hänt mycket saker. När jag var liten grabb så bodde jag i Årsta. Och då var grabbarna som skulle till hovet. Och innan det var tak på hovet faktiskt på den tiden. Mm. Och då var det snöstorm någon gång för länge sedan. Jag var jätteliten grabb och vi stack dit. Och i alla fall då stormade ju folk och klättrade över staketet då. Det var ju snöstorm. Det var alltid 20 grader kallt på den tiden. Över staketet och in då på läktaren för att se den här matchen. Medan Djurgården och något gäng i slutspel då. Och då kommer jag ihåg hur man stod och trängdes där. Det var inte klokt. Alltså, det var ju nästan så att... Jag kunde ha blivit ihjälklämd faktiskt mot stängslet där. Jag tänkte efterhand faktiskt. Man var ju stelfrusen och då grabbarna ville bara se hockey och alltihopa det där. Men det kunde ha blivit en katastrof. Väldigt in hovet. Det var över 20 000 inne på hovet. Absolut. Så att det kommer jag ihåg. Och iskallt var det, men det var kul att se matcherna. Det var det verkligen. Det såg jag också. Ingemars sista match då mot Brian London.
En katastrofmatch. Och då var tiden ut. Alla var, de var jättedåliga båda två.
Jag var med farsan där på den matchen. Jätteliten grabb. Ingemar blev nedslagen just innan gången gick för sista ronden.
Ja, DN-rubriken var ju Vakna Ingmar, du vann.
Precis, av Nico, det var det Nick Åslund gjorde under sitt liv, det var den rubriken. Han var på DN då.
Ja, DNs löpsedel dagen efter, Vakna Ingo, du vann.
Så det såg mina. Alltså,
och det hans sista match blev det.
Och det sägs att man köpte biljetter på Depeche-kontoren på den tiden. Och jag tog att det tog 20 minuter högst innan folk hade köpt, bokat alla biljetter till hovet. För Ingmar hysterin var så enorm inför den hemma.
Snackar vi 63 nu?
Jo.
Vi tror att det var 63.
Ja, kanske att det var 63. Det var 63, det var 63.
Tack,
absolut.
Tack,
det var
tack.
Det. Vad är ditt bästa? Jaha, vad är det bästa minnet?
Jag har mycket minnen ändå. Ja. Lennart Hyland var ju referent på isstadion och det när jag gjorde lumpen och då var jag uppe faktiskt på hovet och jag hade frilansat då så att jag hade så här pressbiljett och det upp med en polare där och då kom Hyllan ut ur sin radiohytt efter första perioden och sa han, Mats, jag vill snacka lite med dig i nästa period bara för jag hinner inte nu. Och då sa han, då frågade liksom, vill du börja på radion? Alltså, så gick det till. Alltså, Hyllan frågade mig, vill du börja på radion så ring mig, tänk ett par veckor, jag ska åka till Prag på hockey nu. Ring mig hem, mitt nummer står i telefonkatalogen, Lennart Hyland, Eriksbergsgatan, si och så nummer, så var det på den tiden. Ring mig hem och vill du så
svarade Tust eller vad
ja, Tust var hans fru.
Svarade Tust.
Ja, kanske att det var hon som svarade. Det är möjligt alltså, men
hur lät hon då? Men, hallå, det är Tust. Ja, var på den nivån
hon var från Norge.
Ja.
Norge vet.
Hur lät hon då?
Kan du imitera henne?
Nej. Jag får tänka igenom så. Men tänk att telefonnumret till Hyland stod i telefonkatalogen när han var som allra
men
störst.
Men jag vill också säga att då fick ju faktiskt Hyland sista ordet för att Hyland var ju den som sänkte Ingmar Johansson under OS 52 när han sa att han skämdes för att vara svensk när han liksom dömdes diskvalificerad för passivitet i finalen.
Just det.
Så han fick ju silver och det silver fick han 30 år senare retroaktivt efter en neutral tävling. Och då Hyland kommenterade den här matchen 63 också på hovet. Mm. Så Hyllan fick ju sista ordet då när Ingmar Johansson var dålig den sista matchen.
Ja, han var otränad, hade passerat sitt zenit för länge, länge sedan. Så Brian London var ju sån där Sämre Henry Cooper, alltså en riktig sån där slugger från England.
Han fet också.
Som Ingmar skulle ha boxat ut totalt. Men Ingmars fotarbete var ju inte så bra. Det var ju som Serena Williams idag. Och Zlatan idag. Och Ronaldo idag. Ja, Messi idag. Och Ingmar 1963. Ja, det håller inte, var långsam.
Nej. Men jag ska säga, om jag tar upp den frågan. Jag ska säga, det var då jag upptäckte vuxenvärlden faktiskt på hovet. Det var finalserien mellan Djurgården och AIK 1984 i hockey.
Mm. När AIK vann, va?
AIK vann, precis. 3-2 tror jag.
Per-Erik Eklund stavas det,
ja, precis. Jag var där, jag skulle dit med en kompis som heter Stefan Olander, men han åkte inte med, han fick någon förhinder, så jag åkte själv. Jag var 11 år bara. Åkte in på isstadion själv. Så var det en kanske marokkansk, kanske tunisisk man som var jättetrevlig som satt där med.
Hade han täckjacka på?
Som liknade mig väldigt, väldigt
bra. Ja.
Jag trodde det var Mats Strandberg.
Ja, exakt. Sa
han också, hon har snygga spirer.
Ja, men han var med inne på mina spirer, visade det sig. För att han var jättetrevlig under tiden. Han bjöd mig på glass i periodpausen. Och en läsk nästa periodpaus. Och sen frågade han mig om jag vill åka hem till honom. Jag tänkte, gud vad trevlig han är. Och jag var 11 år och tänkte, ja, det kan vi göra. Så åkte kommunalt ut till honom. Jag minns inte vilken förort det var, någon förort.
Men vänta, satt du med honom då bredvid honom?
Ja, han satt snett upp till vänster. Och han började vi prata och blev liksom kompis inom citationstecken. Och sen så satt vi hemma hos honom. Vi kom hem till hans lägenhet som var någon. Jag minns inte vad det var. Kanske blås ut eller något sånt där ganska nära. Och sen, när han tog mig på benet. Då förstod jag, shit, det här är någonting inte jag förstår. Då sa jag, du, jag måste gå på toaletten. Och så sprang jag därifrån. Och så tog jag tunnelbanan hela vägen ut hem till Hässelby.
Exakt samma sak har jag varit med om också i Paris.
Okay.
När jag var grabbarna från Årsta. Var tre grabbar så var jag, vi åkte tåg ner till Paris.
Men hur gammal var du då?
Jag kommer inte ihåg riktigt. Kanske
det låter som att det var 23 typ.
20 kanske.
Jag var 11 så det är lite olika.
Nej, jag var nog 20. 19, 20, vänta. Ja, någonstans. 19, 20,
12 var jag.
19, 20 år. Ja. Och då satt jag på Garden Or och läste en tidning där. Alltså vi skulle träffa grabbarna senare. Vi hade åkt åt olika håll. Vi skulle träffa till Paris senare. Och då i alla fall så satt jag och läste på Garden Or. Och då kom en kille fram och började snacka med mig då. Och han sa, kan du åka med mig i min bil då? Liksom min Citroën. Åka runt i stan och titta på hur det ser ut liksom ovanför tunnelbanan. Vilket du åker sannolikt mest. vi åkte runt där och då så åkte vi hem då till honom då. Och jag fattar ju då ingenting heller på den tiden. Men då åkte vi hem till honom i alla fall.
Gullig lilla söta Mats Strandberg.
Ja, och då sa han så här, han skulle bjuda mig på middag, sa han en stund. Men han skulle ta ett bad först. Och jag sa att vill du bada? Absolut inte, sa jag. Absolut inte. Men han tog mig också på benet. Och sen vart han ju hotfull och det. Så att när han gick och stängde av vattnet till badkaret, så rusade jag ut ur hans lägenhet och ut på gatan.
Men det är precis samma
historia. I en rasande fart mot första... Jag tar inte första bästa tunnelbanestation. Jag tar längre bort. För, okay. Då förvillar jag honom.
Sprang han efter?
Han sprang efter.
Ropan på
det. Han var sån här...
Le Mats.
Han hade varit en höjdare, alltså en militär då, i kriget i Algeriet. I början på 60-talet hade han varit och krigat
där. Så lite tokig kanske?
Ja, tokig. Alltså en riktig hårding då med de här böjelserna. Så att jag sprang som en dåre då. Då var jag ju snabb som en vässla alltså. Och kom jättelångt bort. Men han hängde med så oroväckande långt på den där strapatsen. För att han hade bra kondition den här killen. Så kanske var i 40-årsåldern och jag var kanske 19-20. Ja. Men jag lyckades skaka av med killen till slut. Och jag var så otroligt chockad. Och liksom sjönk ihop liksom som en fällkniv där.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Och pustade och chockad och trött och jätteskratt.
Men visste du att du hade kommit undan då när du pustade?
Ja, det gjorde jag.
Jag tyckte inte att det var jobbigt då?
Rädslan kom ju då efteråt, alltså chocken kom efteråt för mig då, så att jag var oförmögen att röra mig nästan.
Ja, för mig var det så här att jag först några år senare när jag tänkte tillbaka på det, jag förstod vad som hade hänt. När jag var liksom så här 17-18.
Har du förträngt shit. Eller?
Ja, lite grann. Jag fattade liksom. Jag bara, fan vad skumma man var, trevlig man var först. Ja, men så det var lite konstigt. Men det var mitt första möte med ensam i vuxenvärlden kan man säga.
Och kan du bli förbannad idag på att man pappa släppte iväg dig själv?
Nej, det tycker jag de skulle ha gjort. Frit under ansvar.
Men återigen, ett sist ord om detta bara. Alltså, på den tiden så var det ju så att de här böjelserna... hemlighölls ju utav samhället. Det var ingenting man pratade om, inte i min uppfostran, inte ett ord om detta. Jag hade nästan ingen aning om det faktiskt. Kompisar...
Nej, inte jag heller.
Kompisar pratade inte ett dugg om det här. Det var så hemlighållet, det var så långt under ytan i samtal och det sånt där. Vilket de vet idag, vet ju allting. På den tiden visste man ingenting.
Nej, så var det verkligen.
Alltså jag blev bara rädd för attityden som den här killen hade. För att det var en mycket otäck attityd då som skrämde mig något enormt. Det
var ja, min var ju supertrevlig. Jag fick ju godis och läsk. Gud, kan man vara så trevlig?
Ja, sen krävde han mer.
Ja, men precis, ja,
kom tillbaka. Jag har köpt en annan täckjacka. Det var en jättetrevlig kille på Tradera. Han hette Mats.
Ja, men precis. Ja, men, som Mats sa, på den här tiden, man visste ingenting om det. Nej. Man hade bara hört om folk som bjöd på godis.
Nej, men alltså, ja. det fanns ju fula... När jag bodde i Hammarbyhöjden när jag var ännu yngre. Det var en skog där det fanns alltså fula gubbar som lockade ner små tjejer och små grabbar och bjöd på godsaker och det. Men de var ju oförargliga. Det var ju killar på det, kanske var i 55-årsåldern, alltså gamla gubbar på den tiden som skulle utnyttja barn och det.
Men det var inte så oförargligt va, Mats?
Förmanades utav föräldrar.
Inte på riktigt, nej.
Så att följ inte med de här gubbarna. Men det var ju... Det var ju också en del mord i Stockholm på den tiden som handlade just att de förgrep sig på yngre faktiskt. Det är en annan historia.
Ja, men då håller jag med Jesper. Det är ju inte oförärligt på något sätt.
Nej, absolut inte. Men det som är det som sticker ut är det att det pratades inte om det under min uppväxt överhuvudtaget.
Ja, man trodde att de var oförärliga fast de inte var det.
Man trodde, men så var det inte.
De var hemska.
Men jag råkade aldrig slå för de här gubbarna då. Det var ju ölgubbar och sånt där. Liksom. Det var ju inte några... Det var ingen aggressivitet.
Som... De är ju snälla, det är något helt annat.
Jo, men det var det. Men det jag åkte till Paris, det var ju en aggressivitet som blommade ut liksom på ett otroligt otäckt sätt. Och jag kommer aldrig glömma det här.
Jag har nog aldrig varit med om just de här bitarna. Man och pappa var väldigt så här, du får inte gå med någon. Frågar någon på godis, slår dem. Jag tror pappa och mamma sa, sparkar dem. Nu sa de lite så här.
Jo, men alltså, till och med internet hade kommit när du var i den åldern.
Precis, jag var när man började liksom, när man fick... När man kanske var på skolgården och sånt där. Vi kunde inte gå själv, men... jag tror att vi började gå till skolan själv när vi var kanske 9-10.
Okay.
Då var det väldigt nära skolan.
Ja.
Så att det har nog blivit lite bättre kanske på den...
Jag gick till fritids... Nej, det hette inte alls. Det hette Kom och lek. Det var samtidigt dagis. Gick jag själv när jag var 3. Det kanske man inte gör det på det nu för tiden.
Det är nog bra kanske att man inte gör det.
Nej, men det var ju tufft på den tiden. Att barn skulle ju ofta... Nu skjutsas ju barn, men så var det ju inte för mig att någon skjutsade mig till Årsta folkskola där jag började som liten grabb. Och jag kommer inte, jag kan tänka mig själv liksom hur skraj man var och gå till detta jävla stora enorma stenhus som plugget var, Årsta folkskola. En skräckinjagande byggnad med sadister till lärare, penalister till lärare. Så att det var en otrygg upplevelse av skolan de första åren, absolut.
Så många lärare som har förtjänat en smäll, som ändå har fått det, tror jag, av Jan Guillou-typer.
Precis.
Som har tröttnat på penalism och sadism. Men jag har nog aldrig varit med om något sånt. Men en gång, kom ihåg, jag väntade på pappa när han var hos tandläkaren. Och då går vi borta, har gått i många år.
Hos, pappa Micke.
Pappa Micke, ja, precis. vi har gått hos Lars-Ivar Jarkander.
Ja.
Borta på Långgångsgatan.
Bra namn.
Ja, jättebra namn. Nu heter hon Lind... Nu heter han, tänkte jag säga. Hon som har det nu heter Linda Schelén, tror jag. Så vi har bytt... Ja, han gick i pension, hon tog över...
Ja, det är en lång historia.
Ja, det var en lång historia, kort då. Vi går oss en ny. Men då var det Lars-Ivar Jarkander. Och då hade han en tv ute i det väntrummet. Och då satt en man där. Och det var inte med det liksom. Jag satt där också. Men då var det Shakira.
Shakira,
precis den där. Och så var låten Underneath Your Clothes. Mm. Som var väldigt sådär ekivok, video och allting. Och då satt han, jag kommer ihåg så väl att han sa... Det är spännande.
Wow. Den rösten också.
Ja, lite så här. Oj, är det spännande på TV:n. Mm. Och jag tänkte inte mer på det. Det var väl liksom nej, så det var jag var 9 kanske.
Ja.
Nej, det så det var.
Men Pingu slut, inte dugg spännande.
Ja, sen sa han liksom inget mer. Men jag tänkte så mycket på det. Det där måste ju varit en fulgubbe.
Mm.
Som hade kanske böjelser för
Jesperar.
Ja, kanske det. Nu gjorde han ju ingenting, så att, och det kanske inte var så. Men det är nog mitt enda möte med en obehaglig gubbe.
Mm. Jo, men det där är nog en intention ändå som tyder på ett och annat, så är det naturligtvis.
Jag var nog inget, jag var ingen mottagligt barn för sånt.
Nej, du kan ha otur också, du kan hamna i en situation oförskyllt liksom.
Ja, gud, jag som barn utan, är ju alltid oförskyllt.
Utan att vara på det minsta sätt intresserad.
Ja, gud.
Och så att vi hamnar bara i trångmål genom oturliga omständigheter, och då är det ju tragiskt.
Men de är ju också, de går ju på vissa barn som de märker är liksom
lite halvt föräldralösa, rotlösa.
Ja, precis, lite så. Det märker man i alla fall bland de här. Det kanske inte är en vanlig vem som helst, men de här viljotyperna, nosignen, alltså att de märker att det finns någonting här som vi kan liksom trycka på, eller och jag tar hand om honom, de är så schyssta i början. Och så just han som har med glassen och allting.
Just det, precis.
Och sen så blir det mer och mer att de åker på någon kupp, någon läger.
Exakt.
Och ska de dela rum plötsligt. Det där är ju såna jävla varningsklockor alltså.
Ja, det är verkligen det.
Dela rum ska man...
Tyvärr är det ju många inom idrotten som har ertappats med dylika saker. För att det är ju... Hand om ungdomar väcker ju naturligtvis ett intresse hos många då, en möjlighet och så vidare. Men,
ja.
Men min grej i Paris då, kanske, ja, alltså jag var ju naiv som bara den. Och
du var som Stefan Löfven.
Som Stefan Löfven.
Stefan Löfven har garanterat kunnat råka ut för en snuskgubbe.
Jag var lika inkompetent och som Stefan Löfven blev sen.
Ja, exakt.
Nej, men vi kan väl bara sluta oss till att sånt där är för jävligt. Och jag tror att det är bra idag att man tänker som förälder mycket på det här.
Det är bra. Carl Lewis, alltså 4 OS-guld 84, och han var ju väldigt nära världsrekordet i längdhopp, men han tog aldrig riktigt det.
Han gjorde inte det, va?
Nej, han var över rekordet, men då fick han stryk i samma tävling. Så att, och sen var han också 100 meter, men då fick Calvin Smith, tror jag, hade världsrekordet på 9,93, så han nådde aldrig riktigt världsrekordet. Men, vi pratar världsrekord. Men det har blivit världsrekord i sim-VM. Och då tas ju alltid världsrekord. Nu italienaren Thomas Kekkonen tog världsrekord på 100 meter rygg. Och då undrar jag, hur kommer det sig, tror ni, att så fort det är simmästerskap, alltså, så blir det världsrekord? Varför blir det så många fler världsrekord i simningen i friidrott?
Jättebra fråga. Alltså, jag funderar mycket på det. Det är otroligt märkligt att det alltid blir världsrekord, ja. Är det en underutvecklad sportskimmel? Det kan ju heller inte vara det.
Nej, det kan inte
sen
vara
Arne Borgs tid så har ju... Arne satt ju många världsrekord på den tiden. Men vad beror det på? Jag vet faktiskt.
Ja, men jag tror att det är... inte underutvecklad, men jag tror att sporten har ju uppenbarligen mer utveckling i sig. För att rekord funkar på det sättet att det finns ju bara ett... du har ju en mur framför dig, och det är ju ofta rekordet. I alla fall i sporter som är... typ höjdhopp, stavhopp,
friidrott.
Och har, det är ju det målet du har att gå på.
Ja.
Det finns ju inte, det är ju inte de som säger, nej, men jag ska om Boka hoppar 5,70 eller 5,80, han hoppar väl 6,14 tror jag.
Ja, ja,
då
precis.
Säger ju inte Duplantis, jag ska hoppa 6,54. Utan då går ju han i alla fall, antar jag, undermedvetet eller medvetet. För 6,15.
Ja, men det kanske är så. Men för man tänker på Bob Beamer då, 8,90 i Mexico City.
Men det var ju också ett hopp som var så, det var så perfekt.
Carl Lewis 8,91 då, men då var ju Mike Powell var ju längre.
Ja, det lär jag varit i Mexico då när Beamer hoppade 8,90. Det var ju en av de största sensationerna någonsin inom friidrotten att det kunde ske överhuvudtaget. Men det lär ju ha varit ett meteorologiskt fenomen som hände just när han hoppade då. Mm. Att det vart lite mer tyngdlöshet och det, för att det går inte att förklara. Han var ju aldrig i närheten av det hoppet sen.
Nej,
men så måste... det var någonting på den här enormt höga höjd i Mexico City som gjorde att när han hoppade så hände någonting.
Måste vara, men det finns också andra rekord. Alltså om man tar riktigt gamla så är det då damernas 800. Vad heter hon? Tjeckiska. Hon heter...
Krasnodar.
Precis. Det är alltså från 1983. 400 Marita Koch. Mm. Så de kommer inte slå. Så har vi Florence Griffith Joyner 10,49. På 100 och också 200. Men det är ju klart det är mycket doping där. Men doping till trots... Och liksom slägga kula herrar. Men, det är också,
men jag tror inte man, alltså, om man tittar på simning generellt sett, springa och gå, krypa, springa är ju liksom naturligt hos
lär dig krypa, lär dig gå, lär dig hata
AIK, just det, och springa. Men allt är ju naturligt.
Jo.
Men simning är ju inte naturligt för människan. Man börjar med det mycket senare.
Är det inte det? Har man i vatten, man vill inte drunkna.
Då du vill inte drunkna, men ingen kan ju typ simma från början.
Ännu en gång tycker jag det. Jag förstår inte att det är så underutvecklat simning som varit med så länge och att det är så trögt att sätta rekord i friidrott och simning är så enkelt. Jag begriper inte det.
Men det är också mycket, alltså, det är också mycket grenar, det är medley, det är 100 meter, det är 500, det är 4. Alltså,
jo, men också friidrott är många grenar. Sen
har du ju fyra olika sätt att simma på. Och medley, då blandar ihop dem.
Jag vill bara nämna att jag tog upp det här med Lars Sjölander en gång. OS-guld 2000. Han sa, fan vilken bra fråga, jag har inte en aning. Så det är inte lätt.
Nej men det finns nog
ingen
som vet det, tror jag, vad det beror på att simningen exploderar utav världsrekord och det.
Ja, men det har varit alltså hela vägen sedan simningen, sedan 1900-talets start, ja. Så har varit simning i världsrekord hela tiden, och friidrott sällan alltså.
Men människor kunde ju inte, människor lärde sig ju inte simma på alltså jag kan tänka mig att simningen på liksom bred front, som du lär ju inte det i skolan ändå. Vissa kan fortfarande inte simma i Sverige. Men att alla kan ju springa naturligt på ett eller annat sätt. Jag tror ändå att...
Utom de som tävlar igång.
Ja, de har ju svårt. De går ju mest.
Men alltså Australien och USA då, de dominerar ju simningen naturligtvis stort under många år, gör det fortfarande. Men där har ju simningen alltid varit en grundbult liksom i tillvaron överhuvudtaget. Lika väl som att springa, tror jag. Don Fraser och allihopa för länge, länge sedan på 100 meter fritt. Och det, så att, det är obegripligt.
Ja, lite så. Om man då också, en del två av det här då, om man tar simdräkterna som kom, de hajdräkterna 2008-2009, de krossade ju simrekorden då. Och då var det alltså, sen var det inga simrekord 2010, 2011, 2012, 2013. Sen började de slå hajdräktsrekorden, och nu är alla hajdräktsrekord inte bara strukna för att det var hajdräkter, utan de är också slagna.
Men är det, liksom, det är fort. Men är det inte något nytt de har nu?
Nej.
Ingenting alls?
Nej. De har
men att det bara fortsätter och fortsätter. Ja, jag vet inte.
Jag tror det måste ju vara så att sporten från början, att det finns så mycket mer att ge. Och de som började med simning var mycket mer underutvecklade än vad de som... jag kan tänka mig att de som började vinna löpningstävlingar,
jo,
de var redan så pass snabba, de var redan så pass bra i paritet med simmarna.
Jo, men på något sätt så. Men alltså, många löparekord och kastrekord och stötrekord, alltså styrkerekord från friidrotten, är ju från 90-talet eller till 80-talet. Men då dopar de sig förstås.
Men
de måste ju dopa sig också i simning.
Det vet jag inte.
Ja.
Man kanske inte trodde att det gav lika mycket.
Nej, kanske inte. Och en annan sak då. Om man tar de här, apropå de här hajdräkterna. Om man tar Kevin Youngs rekord från 92 OS. Var 400 meter. 46-78 och sånt där, va? Jag ska kolla om det stämmer att det var det.
Vem är det som var nu? Är det Felix Sanchez? Som var?
Nej, det är inte det. 46-78.
Moses, precis. Eller?
Jo, men det var det då i OS förra året i Japan. Tokyo. Mm. Då var det alltså tre. Då var Karsten Warholm slog ju det rekordet med en sekund i stort sett. Och tvåan och trean slog också rekordet. Men då är de här dojerna ju, där de har ju gummi i skorna.
Ja, istället för...
Ja, och kolfiber och gummi. Tycker ni att det är rätt att de dojerna ska få finnas? Och tror ni att de rekorden också kommer strykas ändå, liksom Heidrecks rekorden i simning?
Jag tycker att det är nog fel väg att gå med sån sofistikerad utveckling utav materialet. Alltså, det känns ju inte riktigt bra. Mm. Men då känns ju istället simningen mera naturligt på något sätt, bortsett från hajdräkter då. Där kan man ju inte göra så mycket egentligen på 100 meter fritt mot på 100 meter med sådana speciella dojer. Så att då...
Nej,
är ju,
men nu, tycker ni att studsdojerna, att de rekorden ska förbjudas? Måste kanske vara om Tom där med vanliga skor?
Alltså, alla rekord som har slagits har väl någonstans varit med de främsta innovationerna. Det är väl egentligen bara doping, eftersom doping gör saker med kroppen.
Jo, men om man tar Sola Bad och sprang barfota när hon var bra på 80-talet. Det var ju ändå rent. Hon hade linne, hon sprang barfota. Dopad kanske, det vet man ju inte. Men ska liksom dojer med kolfiber och studsgrejer i... Ska det förräknas?
Men jag tänker mig att det är lika för alla.
Det låter
ju... Nej, men det är det ju inte. Om kanske var och har studs i sina dojer och kolfiber nu, som Kevin Young inte hade 92, då är det inte lika för alla.
Jo, men alla har ju haft chansen nu. Och det ligger väl ändå i rekordens natur att man ska kunna slå det. Alltså att...
Fast då tycker jag det ska vara på lika villkor.
Ja, men det är svårt att säga, för att då kommer du nästan få köra lika villkor som det var på första OS-et i Aten 1896.
Ja, jo, visst. Ja.
Om man ska följa samma när de inte sprang på löpabanor.
De grävde ju startgropar, sen kom startblocken. Men det tycker jag är en annan sak än det här med specialskor faktiskt med...
Alltså, ja, tänk så Asterix, det finns någon serie där de har jättestutt saker då, de bara flyger fram, alltså flera mil i sekunden. Alltså, det måste finnas någon form av gräns. Det blir en tecknad serie. Boing, boing, boing.
Ja, det får det inte bli. Det
här skulle springa 400 meter på 10 sekunder, men det är inte kul.
Nej, det blir ingen kul.
Jag tycker att det går lite för långt om man då utvecklar saker som är på något vis som strider lite mot jämlikheten inom sporten, och även då sådana saker som att...
Men kroppen blir väl, eller sporten blir väl jämlik? Då, alla har ju möjlighet att köpa studsskorna.
Nu eller? Ja, men det hade de inte på 90-talet.
Nej, men jag tänker att... Men nu har ju alla... Det måste ju ändå vara någon form av skillnad. Att man har möjlighet...
Jo, visst är det så. Fast ändå ett världsrekord tycker jag ska vara tidlöst. Och man måste på något vis, tycker jag, som är gammal då, kunna jämföra generation mot generation.
Ja, det tycker jag också. Jag tycker inte man ska se... Nu kom de här skorna med studsen i och det... Och då måste man tänka annorlunda. Jag tycker att det strider lite mot sportens idé på något sätt.
Ja, tycker jag också. Ja, liksom hajdräkterna. Mm. Jag förstår vad vi menar.
Ja, visst. Jag är kluven.
Ja, du är kluven.
Men jag... Det är så svårt. Det är ju alltid svårt att som båda sakerna påverkar såklart sporten. Men då är frågan, vad påverkar... Vad ska man dra den gränsen då? Jo, men doping är väl en bra gräns för att folk mår jättedåligt av det. Och
det är ju fusk.
Det är ju, precis, det är ju fusk. Mm. Jag tänker att det är olika, alla har ju olika klister på stavarna, de olika stavmärken.
Fast i stavapprikot, där får man ju faktiskt ta varandras stavar under tävlingen. Ja, det är inte alla som vet det. Är det någon som har en jättebra stav, någon som är tillfixad, då får ju en annan konkurrent under samma tävling, om den vill, ta den staven.
Det är väldigt, det tycker jag är...
Det är en bra regel.
Det är en generös attityd.
Lite som i backgammon, när du får du har rätt att ta tärningarna.
Är det så?
Från din motspelare, ja.
Ja, det visste jag.
Det är så kul. James Bond i filmen Octopussy.
Ah, vad vi har lärt oss idag.
Ja, gör att han börjar slå dubbla sexer för att vinna. Och sen jag tar min motspelare och motspelaren blir tokig. Ah. Kamal Khan, afghansk prins i exil i filmen.
Ja, det var kul.
Väldigt coolt. Ja. Och så, oj, double sixes.
Bra. Men det här med skidor också, längdåkning på skidor. Att de experimenterar med nya typer av underlag på skidorna också. Mm. Det är också ett sätt som
alltså vallan
som man tycker är att dra det hela lite åt det artificiella hållet, i alla fall i min värld.
Men det tävlar de ändå i samma tidsålder. Ja, det finns ju inte en världsrekord på 15 kilometer klassiskt mot 82 VM mot liksom nu.
Men jag tycker inte att det här experimentlustan hos världsförbättrarna då skider att de ska få fria händer och utveckla vad som helst som underlag. Nej.
Var det Thomas Eriksson som tog silver 82 förresten?
Ja, det var det.
Oljan.
Han tog guld.
Ja, han tog fan guld.
På 3 milen.
Guldmakare.
Det var 1992. Vilket år
han var startman, sen tog Jan Ottosson över som startman. Ja. Jag tror 82. Ja, VM var 82.
82.
Ja,
visst var det. Ja, visst var det.
Stor. Har du någon mer ämne?
Det var då Kjell Andersson i tv. Sorg i åminnelse, Kjell Andersson. Det var han som skulle kopiera Björgen Lillelien då. Uh-huh. Han hade skrivit upp vad han skulle skriva då. Alltså var typ Lilleliens referat.
Ja, men Lillelien var han som sa Norge världsmästare när han hade slagit England. Eller?
Exakt så. Uh-huh. Och det skulle Kjell Andersson...
Som Paul Schürrer nu skulle ta efter.
Då skulle Kjell Andersson bli odödlig när man snackade då med vår gamla kung och den norske kungen och den norske kungens far och hans far och så vidare. Håller i skinnet allihopa, för nu kommer oljan här på upploppet och det. Och då ska han skrika det. Men han läste ju innantill, va? Så det följde till marken. Det var ingen spontanitet.
Nej, men det var ju också Paul Schürrers problem att han gjorde det 2 gånger under samma mästerskap dessutom. Aha. EM-et.
Men minns du bara vad han sa?
Nej, det var någonting om Spanien.
Just det.
Kungen i Spanien. Paejans hemland.
Ja, de tänker bara årskrönika. Ja. Då blir det så väldigt fel. Ja,
pinsamt.
Det kan inte landa värre än sånt när det är roligheter och galenskaper som är nedskrivna i förhand.
Humor är jättesvårt.
Ja, och lite som i Christian Olsson också. Jag vet inte om han har det nedskrivet, men han är ju så töntig med sina liknelser. Han låter som att han tror att han är årskrönika.
Tröstan i vädret och solen står på himlavalvet. Alltså han är ju hemsk. Ja.
Han tror ju då, för det finns ju kulturnissar och kulturkofter som han säger, som tycker att han är jättebra som sportreferent då, i radio.
Men tycker inte de också att han är töntig?
De tycker han är härlig.
Nyskapande bryter av mot det tråkiga
gängse sportnormen. Ja. Som representerat av Mats Strandberg som han går. Nu utvecklas.
Ja, precis. Men då tror ju Denne Olsson då att när han får beröm ifrån sånt håll att då ska jag utveckla det här ännu mer. Ja. Så det hittar han på och går över gränsen.
Ja,
så att han är så illa omtyckt av kollegorna, så det är inte klokt.
Lite som Simon Bank. Det är ju samma.
Jaha. Men Simon Bank, är inte han bara känd för att ha meningar med 3 ord och sen är det punkt, så nu menar sig 3 ord så är det punkt.
Och så ska han blanda in sån här Bertolt Brecht.
Om inte värre.
Vilka andra? Kafka kan han ju ta upp.
Om inte värre.
Ska vara impad av att jag sa att både Händel och Bach var född 1685 idag?
Nej, det har han koll på, tror jag. Han är ju också gift med Jonas Sima, var det inte det?
Åh, herregud.
Nästa pucko.
Oj, döden. Hans farsa heter Jonas Sima, va? En gammal reporter på Aftonbladet.
Ja, absolut.
Också han ärkekommunist, naturligtvis.
Både händer och fötter.
Ja, precis. Ja, vilket hemskt par. Det här kommer jag att sova dåligt i natt.
Alltså Jonas Sima var väl en av dem som kände... Var det Palme?
Jo, det kan man ju enkelt.
Palme.
Det var det.
Men jag har en sista grej bara.
Ja, trevligt.
Det är att sådana här gigs tvingas avgå.
Just det, de misshandel av frun. Va?
Han lämnar med omedelbarheten. Ja, det är hans flickvän, eller hans ex-flickvän. Han har gjort det känd en gig som ett svin av stora mått mätt. Han låg ju med sin brorsas fru i 7 års tid.
Ja, det är fult.
Så det verkar vara, och familjen verkar också varit så här. Ja, men kom igen, vi måste gå vidare. Och den här brorsan vill ju inte det. Han tycker att det är jättejobbigt.
Vad heter brorsan i för någon? Oj. Man vet att han heter Brian.
Ja, Brian Giggs.
Man vill ju det.
Man vill att han heter det, ja. Eller Dryan Giggs. Ja. Jag vet inte vad han heter riktigt.
Men
det är fruktansvärt. Ja, och nu har han då slagit
sin ex. Är han ett ärkesvin?
Det verkar ju så.
Jo, om man pratar med Jesper Blomqvist så säger han också det, att han är ju verkligen det.
Han verkar ju vara hur vidrig som helst. Och det kanske är lite samma som Ymers då. Att,
ja, precis.
Att jag tror att idrottsstjärnor överlag formas till att bli eventuellt. Inte alla, men...
Nej, inte alla.
Ja, på sätt och vis kanske. Alltså, Ymer är nog ifrån grunden. Även min brorsan väldigt besvärlig. Jag tror inte att det kommer genom tennisen.
Det kanske kommer från skolan. Eller bara att de är besvärliga.
Ja, det kommer från barndomen, tror jag.
Mats som har träffat så många. Vem är den trevligaste idrottsstjärna du har mött?
De säger att det är...
Inte de säger det, vad du säger.
Ja, alltså trevliga idrottsstjärnor. Det är klart, de landar ju spotlight upp på tenniskillarna. Naturligtvis den generationen med framförallt Mats Wilander. Han var ju toppen. Och sen Gustafsson som var båsa så många gånger. Han lärde vara den trevligaste kändisen som någon någonsin
har mött. Magnus Gustafsson.
Exakt. Han var i båsa tror jag 4 gånger. Så att kännare utav kändisar säger att det finns ingen trevligare än Magnus Gustafsson. Men i min värld så är Wilander väldigt, väldigt trevlig. Plus då många andra i den runt honom faktiskt.
Om jag sticker in världsmästaren i bordtennis Jörgen Persson, vad säger du då?
Väldigt trevligt. Ja,
det är ingen annan hackkyckling då, Mats. Det är inte, vet han, Peter Åslund som fick åka hem hockey-VM 90.
Eller, Peter Åslin.
Peter Åslin, ja.
Ja, som var så full.
Jag tänkte att det var en annan hackkyckling.
Peter Åslin har dessutom dött. Han, död. Han åkte hem i rullstol, va, från VM:et i Tyskland.
Han var så full så han blev en skandal.
Men det var han också den enda som fick åka hem.
93 tror jag, VM i Tyskland, där Kurre Lundmark sågade honom jämt med fotknölarna i media då, vilket var taskigt.
Han har son som är hockeyspelare också, va?
Jag tror det.
Jag tror det.
Det har han säkert.
Dock inte Kurre, men Peter.
Nej. Ja, Peter Åslin var ju alltså andemålis också bakom Gunnar Leidborg länge i AIK. Mm. Innan han blev större.
Ja.
Leidan blev sen tränare i Tyskland, tror jag.
Och när jag spelade innebandy på fritids, då lekte jag att jag var Gunnar Leidborgs fru, Gunde Leidborg. Jag trodde Gunde var ett kvinnonamn på den. Jag vet inte, Gunde Svan blev stor.
Vad är det du sa till han? Marokkanen eller Tunisien på hovet?
Vad sa han, blev kär i mig?
Jag heter Gunde Leidborg. Ja, hörrni, det har varit en ynnest. Mats, din vana trogen.
Ja.
Är det sommaruppehåll nu?
Det är väl det, va?
Ja. Ska vi säga att alla är välkomna tillbaka i augusti?
Ja, det tycker jag verkligen. Och vi kommer väl tillbaka där i augusti någon gång. Eller kanske spela in något sommaravsnitt, vem vet?
Kanske.
Men för nu i alla fall så...
Ja, nu har Mats laddat i flera timmar för att sätta den perfekta imitationen.
Ja, just det. Magda Andersson släpper vi idag.
Okej. Okay.
Ja, just det.
Vem blir det?
Ja, jag vet inte.
Det var ingen tydlig start.
Nej, det var otydligt, Mats.
Jag kommer inte ihåg någon text riktigt heller. Så att,
du har väl en förutsättning som heter 40 gubbar på 40 sekunder? 40
sekunder.
Ja.
40 sekunder.
Ja.
Jo, men jag, det pressade läget som jag nu befinner mig här så snurrar i bollen ordentligt, kan jag säga. Det snurrar.
Ja, Anders Gernandt.
Jag heter Anders Gernandt och jag tror att hon kommer att klara detta hinder.
Det var jättebra. Ingmar Mundebo.
Jag kan göra Ingmar Johansson också. Okay. Alltså Ingmar Mundebo. Ja. Botta.
Det här får ni googla.
Det här får ni googla. Ja. Och sluta med Ingmar. Men
Ingmar Johansson. Ingmar.
De erbjuder mig en serieserie som matchinsekterna. Men då ska jag fortsätta. Ska jag minst ha en fjärdedel?
Mycket bra, Matt. Tack för det.
Jag kan göra om det om du vill det.
Nej,
men jag tycker det var klockren.
Det
kanske funkar.
Det var ju klockren. Vad tycker du, Olle? Det var
klockren. Jättebra.
Hörrni, tack för att du har Mats, vad till att ha varit.
Tackar.
Tack, Olle.
Tack.
Tack
Jepser.
Tack Florent Valentin. För att de fick en.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.